Ni lyssnar på 91,4 MHz och det här är Radio Tyrelse och mitt namn är Ann Sandin Lindgren. Och här på radion brukar vi ha såna här vanliga intervjuer av Tyresebor. Det var ett tag sedan sist, men nu har jag hittat en, precis, Annette, är du en vanlig Tyresebo?
Ja, det är jag. Jag är uppvuxen nästan hela mitt liv i Tyresö, så att det får jag nog säga att det, jag är en vanlig Tyresebo.
Ja, jag tänkte det. Och du heter Annette?
Elmer Ljunggren.
Ja, och vad har du hetat som ung då?
Annette Elmer heter jag.
Och det är ett bra namn, ja. Det borde ju få komma ihåg, eller hur? Därför att det är inte så många som heter så.
Nej, det är nog bara jag.
Ja, vad
bra. Hela Sverige tror jag faktiskt.
Ja, vad kul. Ja,
i alla fall, jag tror min bror, han heter Fredrik, där tror jag finns någon som heter Fredrik Elmer gånger två. Så att säga.
Det finns flera. Är det ett taget namn, Elmer?
Min farfar tog det namnet, eller min farfars far tog det namnet när han låg i det militära. Han hette Johansson, vilket alla andra hette också. Så att det är inte så långt tillbaka för våran del. Då.
Så heter någon Elmer så är det släkt?
Ja, vi är inte så stor på våran sida på släkten. Ja. Utan, men det finns flera som heter Elmer. Det finns någon inom militären och även någon inne på Sveriges Television som heter Elmer i efternamn. Men de är vi inte släkt med.
Aha, utan
vi har en liten släkt med, nu är det bara mina föräldrar och mina syskon och mina barn så att säga.
Som heter, vad kul.
Ja, inte ens mina barn heter Elmer, de har ett annat. De heter Ljunggren.
De heter Ljunggren, därför du är gift Ljunggren.
Ja, det stämmer bra det.
Mm. Och är du uppväxt i Tyresö? Är du född i Tyresö?
Jag flyttade till Tyresö när jag var 7 år. Mm. Så jag började i första klass i Tyresö i Krusboda skola och hade världens snällaste bullfröken. Hon hette Kristina.
Jaha, okej.
Okay. Ja, helt fantastisk människa.
Du trivdes bra i Tyresö också, ja. Eller i Krusboda?
Ja, jag tyckte det var helt fantastiskt att växa upp där. Man hade simbassäng och nära till lekplats och sådär. Och det var otroligt mycket barn som var i ens egen ålder. För de flesta som bodde där, området byggdes ju någon gång i början på 70-talet, vilket gjorde att när vi flyttade dit då, 73 tror jag vi flyttade dit, då var det ju fortfarande alla, det var ju bara barnfamiljer i alla hus.
Var det då Krusboda byggdes i början av 70-talet?
Det började väl bygga 70, 71, 72, 73 där som byggdes det. Sen byggde de även då på andra sidan vägen, det vill säga till andra sidan vägen om ICA kan man säga, kom lite senare.
Okay, så ni flyttade in ett helt nybyggt?
Inte riktigt, vi hade bott en familj innan oss. Men i de andra husen hade ju alla flyttat in som första gångsägare.
Ja, jag tror att det var inte det en av Sveriges största liksom, egna hemsförening. Gigantiskt stor tror jag Krusboda var. Alltså det är en jätteförening, ni har badet ihop va?
Ja.
Det är allas gemensamma bad.
Mm. Det är så här samfällighet.
Ja, samfällighet.
Det var ju, alltså dels så var det, framförallt så var det en fantastisk vacker färgkarta på det hela. Det var ju, vi kallade ju själva för Bäckers färgkarta, för alla väggar och på husen och så här var ju lite olika färg. Inte i, jag bodde i radhus, där var det i alla fall ofta samma färg på under- och nedervåningen, men det kunde vara olika färg på baksidan och framsidan.
Ja, just det.
Och alla enplanshusen, atriumhusen, vissa hus hade ju en färg på varje sida.
Just det.
Så vi kallade det själva då för Bäckers färgkarta. Och när vi flyttade dit då fanns det ju vårdcentral.
Jaha,
där uppe.
Okay.
Och jag tror till och med att det var ett apotek om jag inte kommer ihåg helt fel. Mm. Men det är ju borta nu, så nu är det ju ICA Krusboden som finns då. Och så en korv.
På vilken gång bodde du?
Jag bodde på Björnmossegången.
Hittar man som barn i Krusboda? För att jag som vuxen hittar, när jag ska besöka någon i Krusboda så går jag alltid vilse.
Välkommen i klubben. Jag som barn hittar man där.
Ja.
För att man hittade hem till sina kompisar.
Ja.
Men om man kom utifrån och man hade gäster som skulle komma hem så var det otroligt svårt att hitta. Och det får vi faktiskt skylla på dåvarande postmästaren i Tyresö centrum.
Vi ser det är lite ologisk numrering. För man går ens, man tänker efter 64 borde 66 komma och så tar det slut och sen är det plötsligt 31 eller?
Ja.
Så står man där och undrar vart tar resten vägen.
Men det är den här postmästaren som gjorde något eget logiskt system som ingen annan fattar hur det funkar. Men när man bor där så hittar man, så då är det lugnt. Man hittade framförallt hem till sina kompisar, men man hade ju ingen aning om vilket nummer de bodde på. Nej. Utan man hittade hem till kompisarna.
Så du gick där i låg- och mellanstadiet?
Ja, i låg- och mellanstadiet. Och sen när man då var dags lagom att börja i sjuan så började vi i Vättinge.
Ja, just det. Då var Vättingen alldeles nybyggt.
Nej, inte riktigt faktiskt. Det var relativt nytt.
Ja.
Men det var ju fortfarande så att säga bara högstadiet. Det var inte helt nytt. Det var ett par år.
Det var alltså det som är gymnasiet.
Ja, det hette Vättinge. Det var ju högstadie var det ju då. Från sjuan till nian. Och sen är det då, det är ju idag integrerat med Tyresö gymnasium.
Ja. Mm.
Så nu finns ju inte det kvar längre. Så nej. Nu, det som är högstadiet idag, det är ju det som är i Dalskolan.
Ja, precis. Mm. Så där rätt det. Ja. Ja, så ni gick egentligen bara nere vid dalen upp. Det var ganska nära gymnasiet.
Ja, för mig var det ju jättesmidigt. Ja. Mm. Så att säga, att flytta till för att det är högstadiet.
Ja. Vad gjorde du sen efter högstadiet?
Efter högstadiet så lämnade jag faktiskt kommunen. Jag bodde kvar, eller jag bor kvar fortfarande.
Mm.
Och började i Nacka gymnasium. Det var nämligen så att när jag skulle börja i gymnasiet så var det nämligen så att då var Tyresö gymnasium helt nytt.
Ja.
Och då tyckte jag och min kompis att det där var ju lite trist. Då tog de nämligen in en ekonomklass, en tech, alltså de tog in en klass i varje årskull. Vilket, och så var man då första årskullen in. Så det tyckte vi lät lite trist.
Ja, och det, för det har jag hört också med tjejer idag. När man, varför går man inte på sitt närmaste gymnasium? Så jag har hört sådana här förklaringar. Vadå, finns ju inga snygga killar där.
Det var väl kanske en av anledningarna, ja.
Att det här lite ologiska gymnasievalet, man tror att man ibland väljer bara en linje, men i själva verket så är det, man vill någon annanstans med lite roliga.
Man tyckte väl lite så här att man kände väl de flesta som gick, man anade vilka, alltså även om det fanns då flera högstadier i Tyresö, 3 stycken då, kändes det ändå lite så här att, åh, men du är alla lika gamla, gud vad trist, de killarna var ju inte så roliga, tyckte man då.
Men ni fick alltså välja till andra skolor? Mm.
De flesta valde väl kanske att gå, en del valde ju Skanstulls gymnasium eller Kärrtorp, och några som valde teknisk linje och gick ju på Åsö gymnasium. Mm. Men det var några stycken som valde Nacka.
Och vilken linje valde ni då?
Jag gick 3 år ekonomisk i Nacka gymnasium.
Blev du ekonom?
Nej, jag blev gymnasieekonom.
Och det kunde du inte jobba som?
Nej, det har jag faktiskt aldrig gjort.
Nej?
Jag har jobbat med ekonomiuppgifter men faktiskt inte med det. Jo, under min gymnasietid så sålde jag ju skor.
Jaha!
Jag har sålt skor från det jag var 13 tills jag gick ut gymnasiet och den sommaren.
Hur gjorde du då för att sälja skor?
Jag hade en snäll farmor som jobbade på skoaffär, så när jag var 13 fick jag börja med att damma skor. Och sen ju äldre jag blev så jobbade jag i vanlig kassa och sålde. Precis,
så du hade extra jobb hela tiden?
Ja, jag hade extra jobb under hela min liksom, högstadie- och gymnasietid.
Det var fantastiskt bra.
Otroligt bra.
Så du var en av dem som hade bäst ekonomi av kompisarna?
Ja, ganska. Sen vet jag inte om jag hade så mycket pengar kvar, för det gick åt mycket till skor.
Jaha, har du ett bra skointresse?
Ja, jag kan ju säga att jag brukar hitta de dyraste skorna i affären, okay, utan problem. Jag går på kvaliteten, men jag har inte alltid råd att köpa dem längre.
Men så du har gjort en karriär inom skobranschen, eller?
Ja, jag har gjort en kort karriär i skobranschen. Ja. Det var väldigt roligt, intressant.
Vad gjorde du sen då?
Efter det så
för du jobbar inte med skor?
Nej, idag jobbar jag inte med skor. Jag började jobba på ett barnbilderboksförlag i Gamla stan som heter Carlsen IF bokförlag. Det är ett av bolagen inom Bonnierskoncernen.
Okay.
Och där jobbade jag i nästan 3,5 år.
Mm.
Och det är det bolaget som ger ut pixiböcker, alla olika typer av barnbilderböcker, seriealbum, Tintin till exempel, ges ut av det bolaget då.
Mm.
Så det var otroligt roligt företag att jobba på, för det är en helt annan värld kanske än det man är van vid idag när man mera jobbar på kontor och så då.
Idag är ju du utbildare inom olika IT-program, eller vad kallar du dig för?
Jag kallar mig nog för IT-utbildare eller IT-pedagog.
Ja, datapedagog eller lärare. Eller,
beror på lite var man är någonstans.
Vilken slingerväg tog det för att komma dit sen då?
Egentligen, jag började jobba på ett företag som heter Datareal som var ett dotterbolag till VM Data.
Ja, VM Data på den tiden när du höll på var en av de största företagen inom databranschen.
Mm. Då hade vi var då när jag höll på ungefär 20 stycken lärare, när vi var som flest var vi drygt 20 stycken datautbildare som vi utbildade företag på plats i egna lokaler och även ut hos kunder då ute i deras lokaler.
Mm.
Så det höll jag på med på heltid faktiskt i 5 år.
I de här lokalerna ute på Gärdet. Där
vi
är en datalog från början. Ja. Ligger, vet du om VM-data ligger kvar där?
Nej, det gör de inte.
Nej.
De sitter idag ute i Kista faktiskt. Okay. Och heter idag CGI, så att det har hänt mycket på den vägen.
Ja, vet.
Mm. Det var ju ett företag som var väldigt roligt att jobba på. För det var verkligen en sån här, man hade verkligen en VM-data-känsla.
Det var ett stort, växande företag.
Mm. Och det var ju två herrar då, Tord Wilkne och Hans Mellström som en gång i tiden.
Därför heter VM-data, det är deras initialer. Mm. Ja.
Så det är väldigt roligt på så sätt att man har fått jobba på så stort IT-företag som faktiskt har varit helt svenskt ägt kan man väl säga från början. Mm. Sen någon tid så har ju de sålt av sina andelar och finns väl kvar på något hörn. Nu vet jag inte hur det ser ut idag, men de var kvar ganska länge även efter de hade sålt av sina andelar.
Mm. Har du varit datafröken sedan dess?
Nej, det har jag inte. Nej. Faktiskt. Jag har hållit på med både och. Jag höll på heltid ett tag som datafröken. Och sen så har jag faktiskt jobbat som konsult. Mycket i, koordinatorroller. Mm. Även suttit på IT-avdelningar och jobbat med system och utbildat i de systemen. Jag har även varit på Comhem och jobbat.
Som är det hela tiden med utbildning du har valt, eller?
Nej, jag har faktiskt blandat lite grann. Ja, jag har kört både och faktiskt. Det har oftast funnits någon lite... Folk, sen är det så att när man börjar tala om och visa att man kan lite så brukar man ju få utbilda lite kollegor och sådär. Men under hela min VM-data-tid, där jag jobbade nästan i 23 år, så hade jag...
Jobbar ju sammanlagt 23 år i VM-data?
Ja.
Jaha,
okej. Jag var ju där länge.
Okej, vad fantastiskt. Ja, okej, ja.
Och i många av mina roller, som jag har ju jobbat som konsult, antingen har jag jobbat med utbildning eller så har jag haft konsultuppdrag. Men så har jag alltid hållit utbildningen levande genom att det är alltid någon... Ett tag så behövde vår ekonomiavdelning, ja då körde jag Excel för dem till exempel. Okay. Så att jag har kört utbildning under... Ja, parallellt hela tiden. Så jag har aldrig släppt den tråden helt.
Mm. Ja, för att när man, är man duktig i Office-programmen, Excel och Word och sånt, så kan man ju liksom vara duktig även som användare. Så man har ju lätt att få jobb egentligen. Mm.
Ja. Det är en fördel faktiskt. Mm. Och väldigt roligt också. Ja. För man får, sen tror jag också just när man håller på med program och liksom när det kommer nya versioner och sådär. Man är ju ganska duktig på att hitta alla saker. Ja. Vilket gör att man har aldrig något problem att lära sig några andra typer av program heller också. Liksom. Så, så det är jättekul.
Om du har jobbat så länge med så mycket olika jobb, hur gammal är du då? Är du 75 eller?
Nej, 48. 48 är
Okej, 48. För då har du väldigt lång erfarenhet då.
Ja,
för bara 48 år, vad kul.
Ja, jag har gjort mycket.
Ja. Och var jobbar du nu någonstans, där jag har träffat dig?
Ja, vi har träffats. Jag jobbar just nu som, och jag är underkonsult till ett utbildningsföretag som heter Lexicon just nu. Så jag jobbar för dem och då har vi fått ett uppdrag på ett företag som heter Sveriges Television.
Ja.
Och just nu så är vi där och utbildar i det som man kallar för Office 365. Det vill säga man jobbar med Office-programmen i molnet helt enkelt.
Ja. Och våra lyssnare tror jag inte ens vet vad molnet är. Ska jag bara säga några ord, vad är ett moln för någonting? Låter jättekonstigt. Ja.
Det är ett annat sätt att spara sina saker. Och i och med att egentligen är molnet en server. Fast servern står inte, eller datorn kan man väl säga om man tänker lite mer så. Den står inte fysiskt på plats där du befinner dig, utan den finns kanske i ett annat land.
Ja.
Vilket gör att du också kommer åt dina dokument och saker oavsett var du befinner dig någonstans.
Ja, och du kan läsa dina mejl
till mejlen och
från en telefon eller en platta eller sånt. Ja. Mm. Nu ska vi inte hålla på och prata så mycket jobb, för du har ju flyttat tillbaka till Tyresö, för du bodde inte i Tyresö från början då, eller du bodde i Tyresö när du var liten, men du flyttade från Tyresö och sen flyttade du tillbaka.
Ja, det
till Fårdala. Ja. Så är du i närheten i alla fall av Krusboda.
Jag flyttade från Krusboda när jag var 19 och då flyttade man ju in till stan då som alla andra.
Självklart gjorde man det.
Och bodde körde andra hans svängen. Och sen så bodde jag i Bagarmossen ganska länge. Ja. Och sen i samband med att jag fick mitt första barn 99 så börjar man känna lite grann att det kanske är dags att flytta tillbaka. Jag har mina föräldrar boende i Tyresö.
Mm. Bor de kvar i Krusboda?
De har faktiskt flyttat tillbaka dit igen.
Aha, okay.
De tog en liten sejour i Djupkärr, eller vad blir det? Djupkärr blir det. Ja. Har de bott i en sväng. Mm. Men nu är de tillbaka. Och trivs jättebra igen. Mm. De har alltid trivs i Krusboda så de bor jättebra där uppe.
Men du och din man, och hur många barn har du?
Jag har två barn. Jag har en kille som är 15 och en tjej som är 11. Så vi flyttade till Tyresö då, ska vi se, vi flyttade dit 2000, flyttade vi tillbaka igen då. Och köpte ett radhus i Fårdala. Så nu är jag Fårdalabo, men det är ju inte så långt till Krusboda direkt.
Nej.
Inte så långt till hem.
Har du släkten runt omkring dig också, dina syskon och sånt?
Nej, det är bara mina föräldrar. Min ena bror bor i Bagarmossen och min andra bror bor in i stan.
Ja, men det är ändå nära, eller hur?
Ja, det är ju inte lång väga. Det är svärföräldrarna som bor lite längre borta. De bor i Ängelholm. Okay. Vi får åka till Skåne ibland.
Mm. Men Annette, du är förutom att du är yrkesarbetare då, så håller du på med en massa trevligheter på din fritid.
Ja.
Vad är det du gör för någonting?
Jag är väldigt engagerad i en av våra gymnastikföreningar i Tyresö. Det finns två, men jag är aktiv i Tyresö-gymnastiken. Och som gymnast började jag faktiskt själv, tror jag, när jag var 9 år och höll på med gymnastik. Mm. Och höll på, inte världens duktigaste kan jag inte påstå att jag var själv. Mm. Men jag tyckte det var otroligt kul att få hjälpa till och träna andra. Så när jag var 14 gick jag min första ledarutbildning. Vilket gjorde att därefter så fick man ju ha egna grupper. Så jag höll faktiskt på mellan jag var 14 och nästan 25. då körde jag faktiskt väldigt mycket gymnastik. Både nybörjare och upp till de som var tävlade så att säga, på individuell nivå. Det kallas idag för AG, artistisk gymnastik.
Alltså gymnastik, alltså är det hopp, jag kan inte så mycket om det här. Är det liksom barr, alltså delar man in sig i olika ringar eller hjul? Alltså hur funkar det? Jag kan ingenting. Berätta, ja. Vad gör man när man håller på med gymnastik?
Vad gör man med gymnastik? Då, när jag höll på tidigare, ja. Då höll jag på med de gymnasterna som tävlade då individuellt. De höll på med barr och bom och hopp och fristående heter det. Mm. Men då tävlade ju de själva så att säga i varje gren. Nu i tidsgymnastiken så håller vi på bland annat med truppgymnastik. Aha. Vilket gör att vi tävlar i hopp. Och vi tävlar på tumbling heter det, det är matta lite, med lite uppbyggd som det är lite studs i.
Okay.
Och sen även då i fristående, alltså dans med gymnastiska inslag i.
Så då gör man alla möjliga volter och kullerbytter? Och,
ja, kullerbytter gör de nu. De jag tränar nu har lagt ner kullerbytterna. Men mycket volter och sådana saker.
Så hur gammal får man, eller är man när man får börja?
Vi börjar redan med knattegymnastik, alltså mamma, pappa, barngymnastik. När man är drygt två, tre år kan man börja. Och då har man med sig sin förälder, så går man på så här redskapsbanor och sjunger och dansar lite och aha. bara provar på lite. Gör lite kullerbyttor och hoppar och klättrar.
Ja.
Men ju äldre man blir då så kommer man sen in, så är man i knattegrupp och då försöker man lämna mamma och pappa.
Ja.
Och vinka hej då, går inte alltid riktigt nej. Så bra, men man försöker. Och sen kommer man upp i det som vi kallar då för gymnastikskola 1 och då är man 5-6 år.
Mm.
Och
i gymnastik, 5-6
år. Ja. Ja. Och då tränar man en gång i veckan i våra nya, relativt nya hall, eller vi säger fortfarande nya hall, i Dal. Vid Dalskolan så finns det en gymnastikshall som är dedikerad för just gymnastik.
Just det, för förut hände till på, i Bolmorhallen.
Ja, det gjorde vi.
Men det var inte så gjort för er, utan ni var tvungna... Vi fick en bättre hall i Dalskolan.
Ja, vi har fått en fantastisk hall som är, vilket gör att vi har idag, vi har två trampoliner som är i golvnivå så att säga, som vi kan lägga, som man sänker ner och lägger på golvet. Ja. En stor grop i ett hörn och sen har vi även en trampolinbana som också ligger i golvet.
Så det är liksom saker som finns under som inte syns, som när man har gymnastik så ser de inte det, utan ni kan plocka fram de här grejerna.
Så vi har ytterligare två gropar, plus att de ligger också i golvet. Och sen så har vi två sådana här tamlinggolv då, som det kallas för. De är upphissade i taket.
Okay.
Man kan se även i andra gymnastiksalar, om man är i Bollmorhallen till exempel, så finns det idag hissar som, alltså, man hissar upp tjockmattor och sånt där i taket just det. För att få undan grejerna. Då.
Mm.
Men nu hissar vi upp hela tamlinggolv, så de är ett par ganska långa och breda som vi hissar upp.
Ni lyssnar alltså på Radio Tyresö 91,4 MHz. Jag heter Ann Sanin Lindgren. Jag sitter just nu och pratar med Annette Elmer Ljunggren om hur hon växte upp i Tyresö och hennes fritidsintresse som handlar om Tyresö-gymnastiken. Hur många håller på med gymnastiken i Tyresö?
I vår förening så är vi idag ungefär 1300 medlemmar.
1300 medlemmar, håller alla på?
Ja, alla är ju så att säga gymnaster på olika nivåer. Dels är det ju då våra barngrupper är ju med i dem också, då, våra knattegrupper. Men så har vi även, dels är truppgymnaster, sen har vi också trampolingrupper.
Mm.
Vi har också cheerleading i vår förening.
Jaha.
Och vi har även då killar som håller på med trupp, vilket är jätteroligt.
Alltså, så, för det är mest en tjej?
Det är ju mest en tjejsport. Så utav våra 1300 medlemmar så kan jag tänka mig att cirka 150, max 200 är killar.
Mm.
Och så det är jätteroligt när vi får in killar. Och det har blivit en otroligt bra ökning på antal killar som har börjat. Så det är jättekul och de är superduktiga.
Mm. Och vi har, även... har de andra liksom sport eller grenar eller vad ni kallar det för?
De tävlar på samma sätt. Några av killarna håller på med trampolin till exempel.
Ja.
Och där är det samma, i trampolin så är det mer samma regler för tjejer och killar. I truppgymnastik så är det, beroende lite på vilken nivå man är, det är samma regler där också. Men då tävlar killarna oftast för sig och tjejerna för sig. Och ibland har vi även tävlat i mix, vilket också är jätteroligt.
Så du har själv hållit på och sen har du hållit på som tränare och sen fick du barn.
Ja.
Och sen, är de också med i gymnastiken eller?
Ja, den ena, den yngsta är med i gymnastiken.
Mm. Din dotter?
Ja, det är min dotter som håller på.
Ja.
Sonen, han har provat på ishockey och fotboll och faktiskt provat på lite gymnastik, men han tyckte det var, han tyckte det var sådär.
Det är kanske inte så lätt att sin mamma som tränar heller. Eller
nej,
det
är inte det bästa kanske alltid. Nej.
Men din dotter håller på?
Ja, hon håller på. Så hon tränar i det som vi kallar för våran RM-trupp. Det är alltså, när alla gymnaster fyller 10 år så får man börja tävla på rikstävlingar. Vilket gör att då har man en rikstrupp som det kallas för. där tävlar man på lite enklare övningar. Och sen har man då RM som är riksmästerskapsnivå. Då tävlar man på lite svårare volter. Mm. Och sen har man då SM-stegen. Och där har vi idag gymnaster på ungdoms-SM-nivå. Mm. Vilket gör att där får man också börja tävla från 10 år. Då.
Går det bra? Har ni bra? Går det bra för er förening?
Det tycker jag. Jag tycker vi är jätteduktiga. Nu tävlade vi hade...
Har ni vunnit några SM och... Hur funkar sånt där?
Vi har kommit 5:a på SM i trupp som bäst, tror jag. Bästa placeringen på SM. På riksnivå, rikskuppen då som är på RM-nivå, då kom vi, var vi tävla här i höstas i Landskrona. Då kom tjejerna på, hur ska jag säga så jag säger rätt, på 4:e plats.
På 4:e plats?
Ja, vi var 3:e poängplats, men det blev en 4:e plats för att det var 2 på samma poäng. Okay. Det var väldigt nära. Och det som händer nu framöver det är att våran ungdomstrupp då, våran USM-trupp, de ska iväg och tävla på USM.
Vad betyder USM?
Det betyder ungdoms-SM, i truppgymnastik. Okay. Och den är om 2 veckor, så att vi önskar dem all lycka till. Okay. Vi hoppas att det går bra.
Och när det här sänds så kan det redan ha varit så att det är över.
Ja, då vet vi hur det har gått.
Om man är nyfiken och vet hur det har gått. Så vad har ni för adress till hemsidan så att man vill, om man vill gå in och titta på det, resultat och sånt?
Ja, det är www.tyresogymnastiken.se.
Ja. Men innebär det att ni har hela Dalskolans gymnastikhall för er själva varje kväll, eller?
Nej, vi delar faktiskt med en annan förening. Det finns 2 gymnastikföreningar i Tyresö.
Och 2 stycken?
Ja, det fanns 3 när jag flyttade tillbaka. När jag var liten fanns det bara en. Tyresgymnastiken och sen finns det en som heter GK Trollbäcken. Så vi delar på hallen utifrån, och då är fördelningen gjord utifrån hur många medlemmar man har, hur många aktiva gymnaster man har.
Är de lika stora som er?
Nej, de är något färre än vad vi är.
Ja. Det är fantastiskt mycket ungdomar som håller på med det här.
Ja. Jätteroligt, och det är en kul sport också. Ja. Så att det är många som tycker det är kul som har provat på.
Är det en bra publiksport? Sitter det många att titta på?
På tävlingar och sådär så är det ju alltid fullt. I Dalhallen så har vi faktiskt ingen läktare.
Nej, för jag tänkte det.
Vi har bara en liten balkong som vi säger. Men däremot när vi har våra juluppvisningar. Vi har juluppvisning nu den 13 december och då brukar vi vara i Bollmorahallen.
Okay.
Vi arrangerar även Tyresö truppcup som är då en trupptävling för gymnaster från det att man är nybörjare tills man har kommit en liten bit. Man har kommit en bit i sin utveckling. Den arrangerar vi nu i slutet på november här. Och då kommer vi vara i Tyresöhallen i gamla Nyboda.
Aha.
Där är det ju fantastiska läktare. Så där får man otroligt mycket publik.
Men där finns väl inga så upphängda saker och nedsänkta grejer?
Ja, då får man släpa och dra.
Då får man släpa och dra grejer dit alltså?
Ja. Vi får flytta in våra saker in i hallen.
Ja, för ni behöver läktarna.
Ja, vi behöver läktarna för att kunna ta in publik. Då. Och just i Tyresö truppcup så har vi otroligt bra publik. För dels är det väldigt många yngre barn. De yngsta barnen brukar vara 6 år som är med och tävlar. Mm. Vilket gör att då är det ju både mamma och pappa och syskon och moster och faster och morbror och morbror. Så att, det är jätteroligt.
Jaha, vad roligt.
Och sen ibland då, när vi har juluppvisning då, så brukar vi vara i Bollmorahallen. Och då får vi köra 3 eller 4 föreställningar för att få in alla föräldrarna för att de ska kunna komma och titta.
Du pratade om förut när jag intervjun så berättade att föreningen är ganska gammal. Ni ska ha fira jubileum.
Ja, nästa år så fyller faktiskt Tyresgymnastiken 40 år. Vilket känns helt fantastiskt. Men...
Ja, men man tycker... Är Tyres ens 40 år?
Nej, det är det inte. Så det är jättekul. Så nästa år så kommer vi ha 2 40-årsfiranden. Det vill säga 2 40-årsuppvisningar. Vi kommer ha en för våra barngrupper. Den kommer ligga i februari. Och då är det alla våra yngsta gymnaster. Och så kommer vi ha lite... brukar vara någon av de äldre grupperna kommer in och gör lite gäst... uppträdande så att säga, så att föräldrarna får se lite vad deras barn kommer att kunna lära sig framöver. Och sen i slutet på maj-juni där så kommer vi ha vårt 40-årsjubileum. Jag tror att det är i början på juni blev det.
Men ni kan inte vara utomhus egentligen? Gymnastik har man mest inomhus?
Ja, den här typen av gymnastik har man mest inomhus. Ja. Så att, och det är för att man är beroende lite av redskapen helt enkelt. Däremot så kan man ha en uppvisning ute på en gräsmatta, men med tanke på att gymnasterna inte ska skada sig och så vill man gärna använda redskapen.
Jag tänkte på, om du så håller på själv med gymnastik hela ditt liv då, kan du bara sätta igång och jula om du vill och stå på händer och sånt? Sitter allting, alltså funkar det? Eller är det en viss ålder man slutar och stå upp och ner på att säga?
Om vi säger så här, jag kan göra en kullerbytta, jag kan jula och jag kan stoppa hem det, men så ingenting annat. Jag gör ingenting. Dåliga knän, då ska man inte hoppa trampolin eller hoppa trampett. Så sådana saker har jag lagt ner.
Okay.
Så nu, eftersom jag också är tränare, vilket gör ju att man liksom, då får man vara med och passa istället och hjälpa tjejerna att komma runt. Det är den rollen man får ha nu.
Du behöver inte visa upp, så här ska ni göra den snyggaste. Så är det inte.
Den har jag slutat göra, om vi säger så. Vi har yngre tränare som är väldigt duktiga på det. Och så de får gärna visa, men jag gör det inte.
Om man nu ska bli väldigt... Eller först ska vi... Om man nu vill hålla, om det finns lyssnare nu, kanske en mormor och farmor som tänker... Och det här vore bra, för att många som lyssnar här är lite äldre som kanske tänker... Det här vore en bra sak för mitt barn att hålla på med. Är det dyrt?
Jag tycker inte det är speciellt dyrt. De små gymnasterna som går en gång i veckan... Mm. Ungefär 12-14 gånger. Så tror jag faktiskt att det, nu kan jag faktiskt inte den siffran. Jag tror att det är 700-800 kronor för en termin för de här små barnen. Men sen baseras avgiften på hur många timmar i veckan man tränar. Så min dotter då som tränar 4 dagar i veckan.
4 kvällar i veckan? Ja. Eller även på helgen? Eller?
Ja, 4 kvällar i veckan. Ja. Ungefär cirka 10 timmar i veckan. Där ligger hon ungefär 2-4 eller någonting för en hel
hon
termin.
Hon tränar 10 timmar i veckan?
Ja.
Om man ska bli bra i det här så måste man träna minst 10 timmar i veckan.
Om man säger så här, i och med att det är en sport som består av 3 grenar egentligen.
Ja.
Nu har de ju synergier med varandra. Men fristående är ju ren, det är ju dans med gymnastiska inslag i. Vilket kräver att du behöver träna grundträning i dans helt enkelt.
Ja.
Och sen har du då tumblingen, då mattan. Där är ju vissa typer av volter man kör. Det är en teknik. Och sen så har man då hopp, när man hoppar på trampetter, är ju också en annan teknik. Så att det är ju, jag brukar säga faktiskt när folk säger just det där 10 timmar i veckan, just att, men det är 3 sporter i en.
Men tycker hon att det är så kul, alltså, hur hinner man med skolan och en sån här idrott?
Jo, men det gör man, det gör handlar man. Faktiskt lite om att planera sin tid.
Hon tycker det är så pass kul också.
Mm. Så att det 10 timmar i veckan och det finns de som tränar någon timme till och de som tränar mindre givetvis också. Men just i hennes grupp så är det så.
Ni bor ganska nära dagskolan, eller hur?
Ja, vi bor ruskigt nära. Ja. Vi har typ så här, det tar knappt 5 minuter att gå dit.
Så hon går dit själv?
Ja, hon går dit själv.
Mm. Hon har fått fullt med kompisar i det här också.
Ja.
Och så får man åka på läger ibland och tävlingar.
Vi var som sagt i Landskrona och tävlade. Och sen så var vi i somras så var vi med våra RM-gymnaster då, de som på riksnivå och de som är då i den här ungdomstruppen, eller USM-truppen. Vi var till Italien.
Jaha.
Och på träningsläger.
Ja.
Så vi åkte på midsommardagen till Cesenatico och var, som ligger då norr, precis norr om Rimini.
Jaha.
Och var tränade en hel vecka. Och var ju otroligt kul faktiskt.
Var det många föräldrar med då? Eller var det...
Ja, vi hade ganska många föräldrar med. Några som sov med oss, men sen hade vi ganska mycket föräldrar som bodde, som var på plats, men bodde liksom runt omkring då, så att de kom och hälsade på lite grann då. För de yngsta gymnasterna som var med var ju dock 10 år bara, så att då behöver man ha lite föräldrasupport.
Men tävlar ni då mot de i Italien då?
Nej, det gjorde vi. Vi var bara rent träningsläger. Ja.
För det mina fördomar mot det här med gymnastik, det är ju såna typ ryska gymnaster som tränar halvt ihjäl ungarna. Hur ser det ut i världen? Alltså, är det fortfarande så att de här länderna som kanske är lite för hårda mot ungarna har de bästa gymnasterna?
Både ja och nej. Alltså det är klart att den där gamla, det handlar ju egentligen om gamla öststatsländer.
Ja,
jag fick förmånen faktiskt att åka över till Estland och träna med vår förening, med våra dåvarande artistiska gymnaster, både på kill- och tjejsidan. Och det var ju lite annorlunda om man säger så.
Ja.
De har en helt annan
disciplin.
Disciplin, och de knäcker en och annan gymnast på vägen också.
För att, är inte det lite grann av
men nu är det här, det är 20, det är ju nästan, det är 25-30 år sedan. Men det är ju ändå, men det var otroligt stor skillnad mot hur vi behandlade våra tjejer.
Ja, för är det inte också så att vi tycker att det ska vara kul och lustfyllt?
Ja.
Men den som ska bli duktig i det här, behöver den en tränare som är elak, kan jag säga?
Alltså... Nej, alltså ingen behöver en tränare som är elak.
Nej.
Man behöver däremot en tränare som är tydlig.
Ja.
Och framförallt så behöver ju gymnasten själv vilja det här.
Ja.
För du kan vara en otrolig talang. Men vill du inte, då händer det ju ingenting. Nej, nej. Och du kan vara en som egentligen inte har några förutsättningar för att hålla på med gymnastik överhuvudtaget. Mm. Men du har en sån vilja så att du kan bli hur duktig som helst. Mm, 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 och det finns många exempel på det.
Ja, ja. Mm,
just kul. Det där att man ser, just inom truppgymnastik så har vi en av våra anställda tränare, Jenny. Hon säger det, ja egentligen var jag inte så talangfull. Men faktiskt, hon var en riktig slitvarg och tyckte det var så otroligt roligt. Mm. Så det är jättekul, för det handlar ju mycket om att vilja. Vill man så går det. Nu är det ju lite skillnad också kanske med truppgymnastik. Det kanske inte ställs riktigt samma krav på dig som om du är en artistisk gymnastik, en individuell gymnast. Mm. Och är du det, då ställs det ju ännu större krav på dig.
För
då
är men som trupp måste man vara duktig på att samarbeta och jobba med andra. Och det är väl, måste det inte också vara så att om man är duktig på det här är ju såna egenskaper man behöver i yrkeslivet också att kunna...
Ja.
Ja.
Så det är ju inte, jag har ju ingen nackdel med att man håller på med gymnastik på sin fritid. Truppgymnastik. Och truppgymnastik är ju lite speciellt för att det är ju ändå, du tävlar ju utifrån dig själv för dina kunskaper, vad du kan göra för volter. Men du ska ju köra dem man kallar det för att strömma, kallar man det för. Man kör på matte på tävlingen, då kör man 3 varv. Mm. Och i de 3 varven, man kör 1 varv i taget, så betyder det då att man måste... När den ena, innan den andra avslutar sin volt, så måste den andra som står sätta på tur börja springa.
Så det blir en bra våg?
Ja, så det ska bli en strömning kallar man det. Okay. Så man kallar det för, så vi strömtränar.
Aha.
Och då måste man ju lita på sina kompisar, att de flyttar på sig.
Aha.
Och att och hamnar de tokigt att de hinner rulla undan. För nästa person ska bara kunna köra på.
Aha, just det.
Så det handlar ju om det. Sen är det ju lite också, det blir ju lite, det är lite tufft för att inför tävling då är det 8 gymnaster som får köra varje varv.
Mm.
Man får upp till 20 i truppen.
Mm.
Vilket gör att det är uttagning per varv. När man har kommit upp lite högre då. När man är över 10 år. När man är yngre, när man är under 10, då tävlar man i föreningstävlingar. Och då får alla vara med. Men man bedömer oftast de 8 sista gymnasterna. Men då är det lite lugnare. Mm. Men just när man kommer upp till 10 år och tävlar på rikstävlingar, då är det lite tuffare krav.
Okay.
Precis som i alla andra idrotter. Exakt. Det är ju samma som, alltså spelar du fotboll i en så viss nivå. Så du får inte spela hela matchen om du inte är superduktig. Alltså, så är det ju.
Ja. Men du som tränare, hur mycket tid lägger du ner på det här? Och som du sitter även i styrelsen.
Ja, jag sitter med i styrelsen som suppleant. Så det blir ju, sen uppdaterar jag lite på webben ibland också. Så att, det blir ju att man lägger ner träningsmässigt sett så är jag 3 kvällar i hallen i veckan.
Mm.
Och då kör vi ju pass på ungefär 2,5 timme.
Mm.
Så då är man där och sen styrelsemötena tar väl, det är ju varannan, eller varje månad, en gång i månaden då, så det blir ett antal timmar. Men det blir 2-3 timmar i stöten då. Så att det är. Men sen lägger man ner otroligt mycket tid på att prata med föräldrar och gymnaster och lite sådär också. Då, så att det är. Sen åker man och kikar på lite andra tävlingar ibland för att man tycker det är kul.
Ja, vad kul.
Ja,
så att det är. Nu ser jag att vår halvtimme har gått, Anette. Jag tycker det var jättebra. Vill du säga någonting till den som sitter nu och känner sig sugen på att börja med tyresmusik? Vart ska de vända sig? Hur får de reda på när det startar nästa termin? Vad gör de? Hur ska de göra?
Man går in på vår hemsida,
ja,
tyresgymnastiken.se, och där finns det direkt när man kommer in på startsidan så står det så här: vill du börja träna med oss?
Ja.
Och när man trycker på den kommer man till en liten anmälningsblankett. Och vill man veta vad vi har för typer utav, om det ska passa barnbarnet eller om det ska passa någon litet äldre barn, så finns det också information. Man kan trycka på en infoflik och där står det lite mer om våra grupper och vad vi gör för någonting.
Och man kan se lite bilder kanske?
Ja, man kan se lite bilder.
Ja, kul.
Om inte annat så behöver jag uppdatera några bilder.
Vad bra. Ja, men jag får tacka dig så mycket. Och nu säger du ditt eget namn så att inte jag uttalar det fel. Anette.
Elmer Ljunggren.
Anette Elmer Ljunggren. Och ni har lyssnat på 91,4 MHz och jag heter Ann Sandin Lindgren. På återhörande.